Du lyssnar på det 29:e avsnittet av Livepodden. Långt ifrån den enda podd som ibland hamnar tysta i radioskugga. Och vi som idag äntligen bryter tystnaden, ja, det är inga mindre än jag, Samuel Pontén, och ställföreträdande Moje,
Elin Gissén. Hej! Vi är podd!
Vi är podd! Någonting vi har pratat om vi har gjort det en gång tidigare. Men den ligger bortglömd på någon extern hårddisk någonstans i någon flyttlåda hos mig.
Lever den på en extern hårddisk någonstans?
Ja, i och för sig, nu när du säger det så vågar inte jag erkänna det. Jag får leta reda på det.
Okej, jag är ganska pepp på att höra den i så fall.
Det vore fruktansvärt och fantastiskt.
Före din radiokarriär.
Ja, 4 år sedan måste det vara, något sånt. Ja, jag, Samuel Jakobsson, mig känner lyssnaren igen. Men du, Elin Gissén,
ja.
En av mina äldsta vänner och en av mina coolare live-kompisar, får jag väl ändå säga.
Oj, oj. Ja, men vi har känt varandra sedan 2010.
Ja.
Och liveat, men inte tillsammans så mycket. Vi har liveat tillsammans en gång.
Det gjorde vi, Operation Java.
Det var väldigt kul.
Fantastiskt roligt.
Men är det här delen jag berättar om mig själv?
Ja, men jag tänkte det.
Ja. Jag bor i Uppsala och jag livear ganska brett, mestadels inomhus. Alltså, jag tänker nu för hela live-Sverige dra min indelning av live som jag förgäves har försökt etablera i flera år. Live delar man upp i inomhus-live, utomhus-live och scenariospel. Så, punkt.
Kan du definiera de här ytterligare?
Utomhus, det är allt som man är utomhus. Det är alltså allt som är airsoft, det är postapok, det är medeltid, det är krig, det är allt från så här mysiga bylive till blodsband. Allt som går upp och man bor i tält, det är utomhus live. Inomhus live, det är koncept live som har någon sorts 360-värld, någon sorts kostymkrav. Och de kan vara lite hur långa eller hur korta som helst, men ofta så är de ju helg live med ett valfritt tema. Exempel på det här skulle kunna vara ett suffragett eller Lindängen eller Covent,
College of Wizardry.
Ja, precis. Allt i polska slott inomhus. Och sen scenariospel som är, du behöver inte ha kostym, du är inte i en 360-värld. De är ofta mellan 2 och 4, 6 timmar. De är antingen blackbox eller bara friform. Men det handlar liksom, det handlar om utrustnings- och komfortkrav. Det är så man ska dela in live. Och jag tänker att det här är en ganska bra introduktion till mig. Jag gör scenariospel, jag gör inomhus live. Och jag gör ibland, om jag har goda vänner som säger kom och live utomhus med oss, så gör jag utomhus live. Jag har än så länge gjort 3 sådana i mitt liv. De andra är fler.
Men berätta lite, vad har du för, ja men så här, vad var ditt första live?
Mitt första live någonsin var under Stockholm, i Stockholm, 2012, 13, något sånt, tror jag det gick av stapeln. Det var Sofia Stenler, Annika Strand och en tjej till som jag nu har tappat namnet på. Oops.
Alltså jag vet inte, jag känner igen det här. För jag försöker också nu skapa en bild av hur live Sverige såg ut för 4-5 år sedan.
Men, ja, där någonstans. Det var ett live satt i Neil Gaimans Neverwhere, som är en av mina absoluta favoritböcker. Och en av mina vänner, det gick på folkhögskola, sa nu åker vi på live, Elin. Och jag bara okej, okay, ja det kanske vi ska. Och sen så åkte vi på live och det var fantastiskt. Och efter det, jag spelade en sån här stor Romeo och Julia kärlekshistoria. Jag hade också precis blivit dumpad i mitt riktiga liv så här, samma vecka. Det var katarsis, så det skrek om det. Och sen efter det så gick det ett halvår. Sen var jag på Celestra. Efter det så var jag på 10 live under ett år. Och sen dess har det mer eller mindre rullat på. Det var mindre förra året, men jag snittade väl en 5-6 stycken.
Nej, nu går Staffan.
Nej, Staffan.
Staffan, kom hit.
Överger du mig?
Staffan är en katt, han är röd, han är asmysig. Om ni följer mig på Instagram eller Twitter så har ni sett bilder på honom.
Fest, och nu går han ifrån oss.
Ja, han vill gå ut.
Så, hej då Staffan.
Yes, vi tappar vår bästa gäst i. Ja. Vi har ni om vi skulle presentera. Ah, fan! Ja. Så här går det när man inte har kontrakt på sina bokningar. Men jag hade för mig att Celestra var ditt första live. För jag har faktiskt skrytit till folk om att så här typ, ja, men för det är så jävla kredit att ha varit på Celestra som sitt första live. Fan.
Det här är ett rykte som dessutom jag själv har råkat sprida vidare. Jag har sagt att Celestra var typ mitt första live, och det har folk hört, för att jag under Stockholm känner de flesta inte till. Så i början när jag skulle prata om live jag hade varit på, så sa jag att jag började ganska sent, typ Celestra. Det finns en live där ute, shout out till Peter, som har gjort en poäng av att jag ljuger om mina första live. Så då är det här tydligen en myt som även du har sagt. Ups. Jag var ju dessutom på Celestra 2 gånger. Första gången så var jag där som SMP-person, så kallad röd. Celestra var ju alltså ett science fiction live satt i Battlestar Galactica-universet. Och på den uppsättningen som jag var SMP på så spelade vi på gudakaraktärer. Så jag var Venus, vilket i princip betyder att jag var Caprica 6. Så jag gick omkring och flörtade hejdlöst med folk, klädd i röd kappa på ett rymdskepp. Det var kul, det var väldigt kul. Och så i efterhand så är jag ju helt, alltså jag fattar inte att jag fick det, ja men jobbet, eller den fick vara det. Och om jag hade vetat nu vad jag vet, eller då vad jag vet nu om spelfördelande ansvar, så skulle jag aldrig ha vågat göra det. Men på den tiden var jag så här, jag bara BSG live, och sen så såg jag vad det kostade och jag bara, det här kan jag inte göra. Och sen såg jag, fast de behöver någon sorts funktionärer. Jag bara, jajaja. Och så skrev jag en ansökning att säga, hej, jag går på folkhögskola, jag håller på med teater, jag har haft improkurser, jag var på Understockholm, jag vill vara sån här skuespelare som ni säger att det är. Hade aldrig talat om det, jag visste inte vad metateknik var när jag kom och spelade metateknik. Men det gick bra, och det var fantastiskt, och jag vart hookad. Och sen så var det någon i liksom spelledningen som kände någon som behövde sälja av en biljett, så då fick jag en för halva priset, så åkte jag på tredje uppsättningen. Så där startade jag. Sen har jag varit på, ja, jag var på Lindängen. Jag var i början där, första Lindängen. Och ett gäng till. Jag vet inte om jag ska...
Nej, men ja. Men har du någon live-upplevelse som sticker ut från... För det tycker jag alltid är roligt.
Ja, så det första som jag tänkte på när du frågade var faktiskt när jag spelade Parningsdans.
Vad var det för live?
Parningsdans var ett parterapi-live som gick av stapeln 2013 eller 2014. Som Johan Rökander och en person till som jag inte vet vem det är gjorde. Det är lite oklart. Konceptet var att ett gäng spelade terapeuter, och sen så kom det dit par och en triad som behövde jobba på sin relation under en helg på en kursgård med badtunna och intriger. Och tramsiga gruppövningar och gruppterapi och you name it. Där jag hade en scen med 2 stycken par som hade en så här djupt insyltad dubbelintrig där de var bästisar, nu är jag kaninören här fast då, och sen så var det massvis med drama. Och det här var alltså på morgonen när man skulle ha drama peak i kurvan, där ett par sitter och hon har precis fått reda på att han har varit otrogen. Och hon är så förbannad så hon bara osar. Och han är så här, ledsen och rädd. Och det andra paret håller på att jobba fram det faktum att båda förnekar att hon slår honom. Och jag förstår, vi hade ingen förinfo om det här, för jag hoppade på ganska sent. Jag spelade någon sorts präst som egentligen inte var terapeut egentligen, utan hon var mest där. Eller så kanske hon var, skitsamma. Jag fick ju liksom då försöka fånga upp vad som pågick i den här scenen medans den hände. För att jag visste inget om de här karaktärerna. Jag fick ta över deras parsession för att någonting annat hade hänt medan de skulle haft dem. Jag kom in där och bara, okej, ja, berätta lite hörni om hur det ligger till. Det gick inte, så jag bara sa, okej, men då startar vi med en övning jag brukar göra. Se er partner i ögonen i en minut. Och sen så säger ni någonting bra om dem, typ. Och sen spårade det här fullständigt. Och när vi var på nivån att två satt och så skrek åt varandra, en satt och grät och en satt i tystnad, så jag hade någon sorts block. Då höjde jag det över mitt ansikte och satt och så här funderade. För jag var tvungen att dölja att jag log så himla mycket. Jag bara, det här är fantastiskt, det här är helt fantastiskt. Så det var första gången som jag spelade en scen där jag, och det här är väl egentligen en spelledargrej faktiskt, där jag kände att nu har jag förstått den här situationen och kunnat gå in och styra den i en riktning så att det blir spel. Och alla var så game för att bara gå in i det här göttiga relationskaoset som de hade. Det var nice.
Men vänta, förlåt. Det här leendet, det kom alltså ur ett shit vad bra scen det här är.
Jag tittade på det liksom så utifrån och bara, wow, det här händer just nu. Och sen bara, jag är med i det här, jag är med.
Där sätter du fingret på en av de grejerna jag kan uppleva som absolut jobbigast. När man helt plötsligt tänker på, eller tittar på sig själv i tredje, eller situationen med mig på ett live i tredje person. Ibland inte bara på live utan så här typ även, och allt, det är ett sånt illusionsbrytande. Ja, shit.
Japp. Jag tror att det gick bra för att de skötte sig själva då liksom, så jag kunde regain composure och sen sitta och nicka och le allvarligt åt de fiktiva problem som de här fiktiva människorna framför mig hade.
Hur tar vi vidare härifrån då? Vad vill du prata om nu?
Vad vill jag prata om nu?
Men live som du har gjort, berätta om det.
Framförallt så har jag skrivit scenarion. Jag har skrivit ett som heter Punch and Return, som skrevs till Stockholms scenariefestival 2013, tror jag, det första scenariefestivalen, som är ett abort live. Handlar om ett par som ska välja om de ska eller inte ska behålla ett barn. Och så spelar man sin framtid. Det här är fortfarande det bästa live jag någonsin har gjort. Det är någon sorts nybörjar stroke of luck där. Att nu när jag kan lite mer så inser jag att det är mycket i det spelet som fortfarande flyter, som det blev rätt liksom. Sen har jag gjort ett som heter Falling Through the Cracks, som också var satt i under Stockholm-världen och gjordes till prolog året efter. Och har satts upp ett par gånger. Sen har jag gjort ett som heter...
Vänta, för nu bromsar jag lite här. Det under Stockholm-livet som du gjorde till prolog, var det det du ringde mig om? Typ, jag vet inte, för jag minns att jag fick ett samtal av dig i skolan. Uh-huh. Typ kanske ett par dagar innan prolog. Uh-huh. Där Elin Gissén säger, shit, jag har inte skrivit några karaktärer.
Japp, det stämmer.
Jag har asmånga anmälda till den här programpunkten jag ska hålla, men jag har inte förberett den egentligen överhuvudtaget.
Jag hade förberett programpunkten. Jag visste hur livet skulle funka. Jag hade bara inte skrivit karaktärerna på papper. De var fortfarande bara såna arketyper. Idag skulle jag nog ha gjort väldigt korta karaktärer baserat på typ några nyckelord. Men då trodde jag fortfarande att karaktärer behövde vara långa. Jag hade liksom... Jag visste vilket koncept alla hade. Och alla hade... Jag jobbar mycket med föremål. Så alla hade ett personligt objekt, vilket var asdumt, för det betyder att jag släpade en hel IKEA-kasse med rekvisita kollektivtrafiken. Men den faktiska formuleringen av texten i karaktärerna skedde dygnet före prolog fram till 4 på natten kvällen innan morgonen som programpunkten hölls. Och det är faktiskt så, nu kommer det ett scoop här i livepodden, därför att man har ju alltid bortfall. Och jag tror att jag hade 2 platser som gick tomma den gången. Och sen har livet satts upp 2 gånger till, och det har tack och lov aldrig gått helt fullt, därför att en av karaktärerna är inte klar. Det finns en som heter Malik, som bara är, det står flyktingen, sen så står det ingenting på det pappret. Alla de andra är typ en A4. Jag såg på listan att jag kanske inte skulle behöva den rollen, så då chansade jag på att jag inte behövde den rollen, och det gick hem.
Jävligt vild chansning då.
Jajamän. Jag spelar högt.
Hur ser din process ut när du
ja, men så här skriver ett scenario, eller vad man säger.
Mm.
Var börjar du någonstans?
Jag börjar med, det är prolog snart, jag kan skriva ett live. Nej, men jag vet nu ska jag, hur många har jag gjort egentligen? Har jag gjort de här?
Ja, du höll på att rabbla upp, ja.
Ja, jag funderar på om jag har gjort några fler. Varuslivet, som är konceptet är snott.
Mm.
Och, alltså, Cracks är ju också, världen är lånad. Jag tog ju Understockholm-världen, som i sin tur är tagen från Neverwhere-världen.
Lånat på lånat.
Precis, så det är ju bara Point of No Return som liksom kommer ur en egen idé. Har jag gjort... Eller ja, jag kläckte ju idén till It's a Man's World, som är det genderflippade livet av Mad About Boy, som är livet baserat på graphic novel Why the Last Man.
Jag var hårt med lånat på lånat.
Ja, alltså adaption.
På adaption.
På adaption. Ja, för det konceptet här är ju bara att jag var på Mad About Boy, tyckte det var nice, sa vid middagen, det här kan man aldrig göra med män istället. Och sen så tänkte jag, eller festen, det kan man visst det. Och sen tänkte jag, det här vill jag göra. Sen gick det ett par år. Sen så, av olika skäl, så blev det inte att jag var så engagerad i att faktiskt sätta upp det livet. Men jag hade idén och drog ihop en arrgrupp som sen såg till att det hände. Så det gick av stapeln 2015 på samma plats som jag spelade med Matt Boy. Så alltså, jag tog ju bara deras koncept också. Så igen, nu när jag hör det på rad här, så är det ju så att jag gör ju inte live så mycket som att jag tar andras live. Och sen så sätter jag en egen liten spin på det.
Ja, för vardagsgrejen var också lite lånad, va?
Ja, den är lånad från en workshop jag var på Knutpunkt.
Mm.
Där den användes som en spelmekanik för att testa skuggspel.
Mm.
Och sen så designade jag mer av ett live utifrån den premissen liksom.
Ja, och jag spelade ju det. Jag tror det går att lyssna på när jag pratar om det från på i vårat prologavsnitt från förra året. Tips till er som är där ute. För det tyckte jag var väldigt roligt.
Nej, nice. Jag är nöjd med det. Det är nog mitt andra favorit av min lilla samling av barn här. Jag är en mamma som rankar mina barn.
Mm. Så Point of No Return, är det bästa livet du har satt upp?
Det är det bästa livet jag har. Eller ja, det är det bästa av mina egna lives som jag har satt upp. Sen har jag ju spelat andras live också.
Ja.
Men det är också det live som har spelats flest gånger och har satts upp av folk som inte är jag. Vid två olika tillfällen så har folk hört av sig till mig och sagt, hej, jag satte upp ditt live i helgen. För att de finns ju på hemsidan, fria för folk att använda liksom. Och dessutom, faktiskt, här för några veckor sedan så fick jag ett mejl av en amerikan som jag inte vet vem det är, som sa, hej, jag har översatt ditt live.
Oj!
Ja, varpå jag sa, va? Hur då? Därför att den här människan, alltså, jag antar att det typ är Google Translate, eller? Don't know.
Kanske.
Men det han sa var i princip, vill du att jag skickar det till dig så att du får kolla att jag inte har typ sabbat din vision? Jag vill gärna ta med det här till vår community. Och jag bara, usch, vad? Ja, men det är klart att du får ta med mitt live och du får göra om det hur mycket du vill. Jag är som sagt ett stort fan av att ta andras grejer och göra om dem. Men det som jag tänker kring det är ju antagligen att någon har hört i något sammanhang, antagligen kanske på The Smoke, tänker jag. Det var det nog, som är en snarfestival i London. Att det finns ett live som handlar om aborter, men den är det på svenska. Och personen i fråga tänkte, det här är ett relevant ämne för att de bor i USA. Eller
det är en helt USA. Annan fråga.
Ja, precis. Och det, alltså, Point of No Return är utpräglat inte ett politiskt spel. Eller det är politiskt i sin natur, i och med att grundpremissen är att de ska göra en abort. Så det förutsätts
allt är
att,
politiskt, ja, i och för sig. Men,
det finns en abortklinik här. Det är inte en grej.
Nej.
Det är ingen karaktär som har några moraliska eller religiösa liksom qualms kring att göra aborten.
Och du skrev inte det här för att göra ett politiskt statement på något
inte
plan?
Inte alls. Utan jag säger till och med det i introduktionen, att så här, det är inte det här det handlar om. Utan, alltså, ärligt talat så är aborten mer av en framing device för att jag ska kunna berätta den historia som jag är intresserad av, som är historien om hur hela liv blir till. Och betydelsen av olika val och hur de vi omger oss med formar vår tillvaro. Och då var det en liksom, det var en praktisk sån punkt. Point!
Of no return, kanske.
Exakt så. Jag kommer inte ihåg hur jag kläckte det. Men det är dessutom mitt andra försök. Jag skickade en annan pitch det året. Som gick ut på att man hade dött och skulle typ minnas sitt liv. Och det visade sig att en annan person hade pitchat nästan exakt samma live. Kajsa Greger skrev ett som
gammal teaterlärare till mig.
What? Ja. Nej. Hon...
Jo.
Det är inte hon är jätteung.
Ja.
Okej. Okay. Ja, din gamla teaterlärare skrev samma live som jag. Det blev sen livet These were the... Nej. The Day Before Yesterday, tror jag. Eller These Were the Days of Our Lives. De två har väldigt lika namn. Och då hörde Anna Westerling, som är hon som drar Stockholms Narrfestival och som så här, gjorde någon sorts hej, vi vill att ni skriver nya scenarier, hör av er. Hon sa, hej, vi gillade din idé, men någon annan har gjort den och den personen har gjort den bättre. Så vill du skicka in en ny idé? Och jag bara, ja men det kan jag väl göra. Och så tittade jag på det här på 5 minuter och bara, typ. Och i efterhand så är jag lite så här, Elin, den där snilleblixten, kan vi liksom bottla den i en flaska och använda den sortens så här, enkla, rena upplägg i framtiden? Men det har inte gått, utan jag kom på det då och sen har det inte hänt igen. Därefter bara remixar jag befintliga grejer.
När du sa det här i början av avsnittet om att du delar in live utifrån bekvämlighetsgrad, om det är utomhus, inomhus eller använd scenario.
Yep.
För det gör väl jag också, men jag tror att min skala är totalt motsatt din skala. Och mycket på grund av Point of No Return.
Jaja.
Som är det mest, eller alltså så här, en av de mest obehagliga liveupplevelserna jag haft hela mitt liv.
Just det, vi försökte spela det, det gick inte alls.
Nej, jag fick världens panikångestattack som slutade på psykakuten med att jag fick benzo utskrivet.
Oj, det visste jag inte.
Ja, jättedålig terapeut. Men alltså så här, inte en jättebra kväll. Hade nu inte så mycket med livet att göra. Men det var jävligt länge efter det som jag var väldigt försiktig med att spela blackbox-scenarion. För att så här typ, ja men kanske lite fobiskt liksom.
Shit, det visste inte jag.
Nej, nej,
fan. Sorry. Jag bara sprider trauma. Men ja, det är ju precis det hörnet som jag gräver i, som jag tycker är absolut lättast. Att bara liksom dyka upp i sina vanliga kläder, köra. Det jag tycker är svårast, det är bygg någon form av utrustning, håll dig själv varm och ha jättekola kläder. Jag bara, nej!
Inte skogen!
Typ, vilket med, och framförallt inte förbereda sig på så mycket, vilket ju är din paradgren.
Ja.
Vi är ju egentligen totalt motsatta lajvare.
Ja, verkligen, extremt mycket så. Ja,
vilket kan jag förklara varför vi aldrig har lajvat tillsammans. Men det var den andra gången var jag, va?
Som och då gjorde jag väldigt mycket av förberedelserna för dig.
Du gjorde alla förberedelser för mig. Jag sa, jag vill vara sångare i vårt årsmetallband. Det var distant av mina förberedelser.
Ja.
Ja, för jag tänker att det kanske för oss naturligt in på dagens huvudtema.
Ja, som ändå är någonting som du borde ha förberett dig på.
Ja, alltså det här är ju ett live som jag fick presenterat första gången på Prolog förra året.
Det kom en tillsammans med många andra, va?
Jajamän.
För det debutade där, va?
Japp, det kom en trailer och jag tänkte, det här ser ju mysigt ut, men jag ska aldrig åka på det här livet. Trailern var slädhundar, stickat, snö, åter snö, folk som drack lite kaffe och hängde. Och det utspelade sig i solnedgångskampanjen. Och jag tänkte, det här är en kampanj jag har velat lajva i jättelänge, men det här är inte lajvet för mig, för att det här är vinter och snö.
Och vad heter lajvet?
Vinterland.
Vinterland, ja. vad kan vi säga om det? Ja, men för de som kanske inte... Ska vi börja med solnedgångskampanjen?
Ja, jag tror det. Och det, där kan vi ju faktiskt du börja.
Ja, för jag...
Du var på det första livet.
Nej, andra.
Andra.
Första livet hette solnedgång.
Just det.
Är jag ganska säker på. Och sen så kom Ingemansland.
Just
som
det.
Var en direkt fortsättning på det.
Ja.
Utspelade sig 2 år efter. Det är alltså... inte post-apok lika mycket i den här Mad Max.
Nej, de har ett namn för det här. Det är efter katastrofen.
Ja.
För att just komma bort från det här lite high concept-grejen.
Mm.
Katastrofen har hänt och nu är det efteråt.
Ja.
Så det är lite skitigare, lite gritty, men ganska vardagligt scope på upplägget.
Och det man kan väl säga, det är väl att ryssen kärnvapen bombade Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö.
Yes.
Och sen total mark invaderade.
Ja.
Och det vart krig och skit, för krig är skit.
Yep.
Och sen efter det så kom värsta sjukdomen, rosen.
Yep.
Och det är det skedet som Hinterland utspelade sig.
Så vet jag har förstått nu, så du har ju rätt, alla första livet hette väl solnedgång och utspelar sig 2013.
Ja.
Och jag vet inte om det är för att de valde bara ett årtal in i framtiden eller om det var 2013.
Jag tror man ville ha nära
precis. Det var framtid. Närliggande framtid då. Och det är ju då liksom ground zero i kampanjvärlden.
Mm.
Och sen så är ett par år därefter är det krig. Och sen så kommer peståren som startar 2016. Trump! och då är det... Där utspelar sig Hinterland.
Mm.
Sen är liven landsvägs... Jag tror att det har gjorts fler landsväg, va?
Jag tror landsväg gjordes flera gånger.
Ja, så är det. Och de är senare sen i... när det mer är...
precis.
Börjar lägga sig med katastrof liksom.
Och sen så har man väl... Ja, men Ingemansland utspelar sig också efter rosen.
Mm.
Så det är också där omkring någonstans.
Berätta om Ingemansland, för nu har jag ju varit i solnedgångsvärlden.
Ja.
Nu vet jag lite mer om det.
Ingemansland utspelar sig på Östbacken.
Som... Precis, jag bodde ju nära Östbacken.
Ah! Ja, men jag vet. Alltså, så här,
jag har plötsligt relation till Östbacken.
Ja, jag hade en färdig karaktär för Vinterland, jag kan berätta om senare. Men på Ingemansland spelade jag Malte.
Mm.
Som, ja men i sammanhang, jag var ju typ 18, för det här var mitt första live. 18 var jag med dreads och ja, men, fula ja, men, så här, livekläder hade jag dragit mig på det här. Och jag hade jätteroligt. Och Malte jobbade i Skänken, som var baren på Östbacken. Jag tror det var Östbacken. Jag är ganska säker.
Ja, men det låter
det där som låg i Strossa gruvby, där de spelar blodsband numera.
Ja, ja.
Jag jobbade där i baren. Och under Ingemansland så är det val på gång, demokratiskt. Och samtidigt så är det ja, men busar som busar och håller på och anfaller och grejer. Och ja men det kommer en det är ju nästan 10 år sedan jag var på det här. Alltså så mitt minne flyckar iväg. Men jag har väldigt starka minnen ifrån. Bland annat så här, vakna av skottlossning. Är någonting jag är jätteglad över att jag bara upplevt på live. För det är det enda sammanhanget jag kan tycka att det är häftigt att uppleva. Annars är det väldigt obehagligt kan jag tänka mig.
Men det är på låtsas nu.
Ja, och på låtsas är kul. Och det var, men, och det är ju inte, det var inte airsoft.
Nej.
Och det var väl inte på Vinterland heller, utan man kör startpistoler.
Precis.
Så det smäller ordentligt
det smäller
när
ordentligt.
Det smäller. Men det häftigaste som hände på Ingemansland, det var men, samma dag som det var val. Folk hade samlats utanför och skulle lägga sina men, rösta i sin valurna och så här. Jag skulle rösta på han som också jobbade med mig i Skänken, för alltså så här, man röstar på sina men, arbetskamrater liksom. Jag var inte så insatt. Malte var alldeles för ung för att vara ordentligt insatt i politiken. Och sen så hör man hur flyglarmet går igång. För då hade de en sån här, den här klassiska som man ser på film när de vevar igång ett larm.
Wow.
Så här, låter den. Jag klipper in hur en sån låter här. Så den går igång. Och vi bara, vad fan är det som händer? Sen hör man en flygplansmotor.
Va?
Och över liveområdet
helt och hållet inte okej med några typer utav flygtransportregler, så kommer ett flygplan. Ett riktigt flygplan, inte något sånt här, ja, men så här konstigt papier-marché-flygplan, utan det flyger in ett flygplan på ganska låg höjd.
Uh-huh.
En, ja, men så här ensitssnallig, ja, men så här, ett litet privatplan liksom. Mm. Och det exploderar på taket utav bosättningen.
Va? Jag hade ingen aning om vad det här hände.
För då vart vi flygbombade.
What?
Ja, och det här jättehäftigt live moment, och ingen fattar vad som händer, och man bara springer och så smäller det på taket. Jag såg ju inte explosionen, men jag märkte hur det började bara asregna damm och sand på en liksom, och hela luften täcktes och det small. Men då, det var ju inte, flygplanet släppte ju inte på riktigt en bomb. Nej. Utan man hade ju adapterat så här, ja, men sprängladdningar på taket, och det small nog högre än vad det var kanske. Men så himla häftigt.
Wow.
Och inte alls förberett, och eller ja, men så här, ingen var förberedd. Nej. På det. Ingen visste att det skulle hända bland spelarna. Annars brukar man kunna förvänta sig att det blir ett stort anfall på lördagen. Ja, för det är då orcherna kommer.
Alltså, så här. Det har gjort live för det.
Ja,
orcherna kommer.
Men och man, jag som nybörjare live förväntar mig inte det, men jag tänker att andra förväntade sig att någonting kommer hända under valet.
Men inte
ett fucking flygplan.
Nope.
Är helt otippat och så häftigt.
Shit. Nu plötsligt förstår jag varför folk pratar om Ingemar Land i det här mytiska ordalagen.
Ja.
Och det förvånar mig här inte alls, därför att den sortens, alltså detaljorientering upplevde jag verkligen nu på Vinterland också. Jag är inte säker på hur mycket av arrangörsstaben som är samma, men kampanjen har den sortens omsorg, har jag upplevt. Det som jag har hört folk berätta. Och Vinterland var otroligt väldesignat. Området var fantastiskt. Vi var ute i Rifall, som ligger här i norra Västmanland. Jag tror bara att stället heter Rifall på riktigt. Och hade små hus, stugor. Det kan ju också komma till då, att jag skulle inte åka på det här livet. På nyår,
öppna in och släpp in katten.
Så
hej.
Så var jag på nyårsfest och satt tillsammans med en god vän som sa: Elin, ska inte du följa med på Vinterland? Och jag bara nej. Och så sa han: men om du kan åka med mig och min grupp då, jag lovar att du är varm, torr och mätt hela livet. Och jag bara: tell me more.
Jag gillar ju att vara varm på dem.
Exakt så. Hur tänker ni lösa det här mer exakt? Och han bara: vi kommer att ha ett hus. Och jag bara: jaha, ja. För jag trodde att man skulle tälta mer eller mindre. Vilket var ett alternativ. Man hade olika prisnivåer beroende på hur bekväm man ville vara. Och en av de här människorna är kock. Och en av de här människorna har all utrustning i hela världen. Och jag insåg ju också att direktkravet här är stickat och trasigt. Jag har mycket stickat och jag kan göra det trasigt. Så plötsligt så var att skaffa utrustning inte ett lika stort problem, och då sjunker min tröskel markant. Och sen så hörde jag mig för så här: okej, det finns en kamin, betyder det att det är varmt? Och alla sa: ja, det betyder att det är varmt. Det var det. Jag var varm, torr och mätt. Det var fantastiskt. Det var jättebra. Arrangörerna kommunicerade tydligt och hade också en sån, där var det ju mer av årsna kommer, alltså det kom en B-styrka. Och den hade hintats lite så här, planterad plotline av att det finns banditer i skogen typ. Men de tände eld på ett hus.
Va?
Jajamän, som jag antar att de hade typ dränkt i bensin innan, för det var ganska bra fytt på det. Som var ett hus då som det hade bott folk i, som hade flytt från trakten nu när det kom banditer. Så det var liksom ett hus som vi i byn betraktade som ett övergivet bostadshus. Det brann inte ner, men de fjuttade eld på det. Och vi bara: what? För jag, då, när de kom, så var vi inne på gästgivargården allihopa. Och så dundrar de in.
Vänta, nu vi bromsar lite. Vi återkommer till det här omfallet. Men vem spelade du?
Ja, jag var då del av de bofasta här i Rifall. I världen så finns det så kallade grävare, som är folk som reser runt på vägarna i typ bilkaravaner
Och gräver upp saker som
från den gamla tiden.
Ja.
Yes. Och de tycker att alla människor som bor på ett samma ställe är dumma i huvudet. Och de som bor på ett ställe tycker att grävare är dumma i huvudet.
Det var grävare landsväg handlade om, kan man väl säga. Precis. Så här för att...
Så jag hörde till hantverkarfamiljen. Vi var ett gäng före detta föräldralösa barn som hade blivit tagna under vingarna av en religiös kvinna som nu hade gått bort. Så vi var så här halvvuxna, vi spelade alla våra riktiga åldrar, så någonstans mellan 25 och 30 allihopa. Och jag var... vad hette min roll? Åsa hette jag. Därför att vi roade oss lite i den gruppen. Vi var hantverkarna. Männen hette Martin, Anders och Ernst. Som TV-profiler som hantverkar också gör. Det var minnesregeln. Jag tog mitt namn på... först tänkte jag att helgon. Sen så tänkte jag att det var roligare med religiös kult. Så mitt kommer från Knutby. Och Kristi brud hette Åsa. Och den sista tog ett ryskklingande namn i botten. Men i alla fall, vi bodde där. Jag, som inte uttaget kan hantverka, ägnade mig åt att sticka. Och att... ha fällor i skogen som jag gick ut och vittjade mina kaninfällor, vilket blev att jag gick ut en sväng i skogen och motiverade på så sätt att jag hade någon sorts funktion i gruppen. Vi hade ett litet hus, ett ganska stort hus, vi hade två rum, och jag skulle kunna bo där i ett år. Det var fantastiskt, det var så himla mysigt, alltså så här simple life tänk. Man fick ha sovsäck och kock lagade maten på spis, och sen så gick man upp på morgonen och så här tände eld i kaminen, och det var frost på rutorna, och det var typ det mysigaste jag gjort i mitt liv. Det var helt fantastiskt. Jag är lite biten faktiskt. Lite så att jag kanske måste överväga att live utomhus mer. Eventuellt. Vi får se. Det var fint. Och då var vi 15 personer ungefär som bodde här i byn, och så ytterligare typ 15 personer, 20, ja de var nog fler förresten, de som kom på genomsfärd då. Det var kanske 15 grävare, och så var det lite pälsjägare, och så var det någon handlare och någon postsnubbe och någonting. Folk kom på slädar och skidor och i bilar och på snöskor och till den här liksom byn då. Och så hade vi ett gästgiveriet där man kunde bo om man hade betalat för att bo inomhus, på riktigt inomhus. Och där lagades det också mat av en yrkeskock. Och där var det häng på kvällarna, vi drack öl. Byggdes en bastu som vi badade bastu mitt i vintern. Och det här var ju, det var fantastiskt väder i helgen. Och fullmåne som steg över skogsranden i alltså den enorma liten blodgul färgade redan vid 5-6 tiden. Och sen steg upp och var så stark att det var som, det var en spotlight. Man kunde läsa text på i psalmbok utomhus efter midnatt i månsken när vi gick och sjöng Öppnat pärleporten på vägen hem från krogen. Det har jag sällan upplevt, alltså det månljuset. Och jag sa det efteråt till arrangören att så här, gud vad så himla fint med månskenet. Och han bara, ja, vi la det ju på en fullmånhelg. Och jag bara, what? Ni gjorde det med flit. Och han bara, vi tänkte till.
Det är fan smart.
Det är så smart.
Jag som en sån som bor väldigt mycket på landet, där såna här saker så som gatubelysning inte en grej, så vet jag ju att det blir mörkt.
Ja.
Och det blir jävligt mörkt, ja, om det inte är ordentlig fullmåne.
Den hjälper otroligt alltså.
Mm.
Så det var riktigt såna, men fina moments. Och jag hade väldigt mycket spel i min grupp. Och vi slutade livet då med att den här... och det, alltså upplägget var himla fiffigt. Men, för de hade en B-styrka som inte var så stor. Men det fanns en liksom plats som hade etablerats tidigare av en av arrangörerna som var spelade. Hej, en till katt. En svart katt. Ja.
Kom och sätt dig.
Hej, svarta katten.
Nu kom skrollan in.
Ja.
För att etablera dominans och säga att hon är fett hungrig.
Ett litet kattintermezzo. Ja, så vi hade tidigare haft ett uppdrag liksom. Ganska många spelare hade varit uppe i skogen vid någon sorts här teknikstation och lagat någonting. Och där uppe bodde det också två personer. Och den här sista morgonen då, så vi liksom visste att banditerna rörde sig i området och vi hade fått lite rapporter och vi hade kallat dit, det var därför det var så mycket grävare här just nu då, vi hade hört av oss och varit så här: hej hörni, vi har lite problem här, kan ni komma och hjälpa till? Så alla var liksom ganska redo för det. Och sen på morgonen då, tidigt vid 7:30, så kom de och dunkade på porten. Och min första tanke var, var är jag? Och sen bara, banditer! Så jag trodde faktiskt att det skulle komma banditer och råna oss på morgonen, det första som hände. Tack och lov så var det inte så, för jag var lite så här, inte helt vaken. Och det visar sig vara grävarna som kom och sa, ja, nu är det dags att samlas på Gästgivargården, för vi tror att det liksom kommer smälla snart, typ. Så vi går dit. Då visar det sig att under tiden från att vi blev väckta till att vi har hunnit komma dit, så har de som var där uppe i skogen, de har blivit anfallna. Så de har hört av sig via den här teknikmojingen i bygde och sagt, ah, banditerna är här, var på alla grävare. Har bara vandrat ut i skogen för att ta dem. Och då smiter banditerna förstås till byn när vårt försvar är iväg i skogen.
Smart.
Jättesmart. Så då man kunde använda samma B-styrka först där, och sen skapa liksom rörelse. Och sen satt vi, sitting ducks, vi som var civilbefolkning, i storhuset när de kör in på gården. Dundrar in i huset, vrålar, det här är ett rån! Och jag springer upp i köket, upp för trappan, och de börjar skjuta bakom mig i köket. Och jag bara, alltså skräcken. För att min roll ville inte dela med sånt här. Det här var det man hade grävare till. Hon ville vara i fred och få sticka, tack så mycket. Och faktiskt liksom skräcka av hur fort det gick. Från att någon sa, nu kommer de, till att de var inne i huset, var liksom 30 sekunder. Så de måste ju bara ha hoppat av så här, de hade en öppen bil och rysk uniformsmundering och grejer. Och så var det någon som sköt tillbaka då. Och så var vi lite liksom belägrade en stund, och så tände de eld på det huset. Och jag var på övervåningen och hörde bara att någon skrek, de har tänt eld på huset, och jag trodde att det var huset vi var i.
Vilket hade varit jättedumt ur alla typer utan säkerhet.
Min första tanke var, hallå, det kan de ju inte göra. Arrangörerna, har de koll på det här? Det här kan inte vara sanktionerat. Sen insåg jag att det var ett annat hus. Och skitsnygg bild när någon står där och bara kastar in så molotov cocktail på en liten, det var ett ganska litet hus, men dock liksom. På, och så den bilen på vägen och snön. Och sen så drar de liksom därifrån och möter då alla grävare som kommer tillbaka för att spä på dem. Så då fick alla grävare också en rejäl liksom fight-scen efteråt. Så det är himla liksom ekonomiskt upplägg. Jag tyckte det var skitsmart. Dessutom gjorde det att vi blev supermisstänksamma mot de här teknikerna som hade lagat teknikprylen för att lura iväg alla grävare, för att göra oss sårbara. Så jag tror bara med att det var någon som högg ihjäl en av teknikerna där i röran. Jag är inte riktigt säker, jag fattade det som så på Facebook efteråt. Så det var drama. Och sen när grävarna hade gjort sig av med den här B-styrkan, för ingen visste hur många de var, så smyger grävarna genom skogen mot huset. Jag var på övervåningen och ser hur det rör sig i skogen, hur de kommer närmare och närmare, och hur det blir fler och fler. Först var jag såhär, det är 2 personer, det är 3, är det ändå 5 förresten? Shit, jag tror att det är 9 pers. Och förstod då kände jag igen en som vår sida. Men jag fortsatte liksom spela på att jag inte visste vilka den var, för att det var mycket roligare. Och det var så snyggt att så bara känna hur de väller fram i skogen och så smyger och springer dit och lägger sig och tittar upp igen. Och då hoppar våra killar ut, som var de i min familj. Vi hade 2 såna här bössor, pekare. Bössor heter pekare. Springer ut då och möter de här som kommer in på gårdsplagen med dragna vapen. Och då skjuter en av grävarna, han som spelade min bror. Och jag bara, va? Och det är liksom, det är ganska nära pang pang. Och den här spelaren tar träff på det. Han bara, fine, ja, han träffar mig. Och Rambo skadar vänster arm. Och går ner. Och min första tanke var, vad var det som hände? Men Terje, spelaren, blev skjuten. Och sen fattade jag att så här, min roll behöver, och gick på min bror! Och så sprang ut med händerna upp och bara, det är vi som bor här, idioter! Typ. Och sen hade vi skadespel ett tag. Då ädlade det på också boende och de konflikten. Och jag gillade att man kunde göra ett starkt argument för att båda hade rätt. Att vi bofasta, vi försvarar ju vårt hus. när det kommer folk vi inte känner igen med dragna vapen, så går man ut och försvarar sig. Och hur ska vi veta vilka alla de är? Och från deras perspektiv så ska ju vi bofasta bara sitta still och hålla tyst tills de har löst allt. Så när det kommer ut någon snubbe med draget vapen så skjuter man, för det är så man gör när man är grävare. Så vi har liksom båda belägg för att tycka att den andra har fuckat upp. Så den konflikten kan bli riktigt infekterad. Nu var det bara typ en timme kvar till spelslut. Men vi hade en liten bibel som var våran grej. Och när vi hade gjort så här, ja, men sjukvårdsgrejer, så plockade vi fram den. Och jag läste en bibelvers för att så här, något ska man göra när man ligger och är skadad. Liksom han låg med huvudet i mitt knä. Så jag bläddrade fram någon som handlade om så här enighet typ. Vilket hade effekten, han berättade sen efteråt, att han hade bestämt sig för spelaren att om jag läser någonting som har att göra med försoning, förståelse och förlåtelse, så kommer han liksom ta de kristna värdena och acceptera att det här hände, att det var ett misstag. Om jag läser någonting som inte är det, så kommer han vilja ha hämnd på grävaren i fråga. Och det läste jag inte, för jag visste inte att han tänkte så. Så eventuellt så kan det här ha utvecklats till en liksom större stridighet. Och han var hantverkare som nu kommer vara armskadad efter det här. Vi pratade om det sen efteråt. Att spela på förvirringen. Jag tänker att det är ungefär samma som ni hade på Ingemansland. Det här att man vet inte vad som händer. Man vet inte vem det är som kommer. Allt är bara liksom ett hot. Och sen så råkar man skjuta sina kompisar. Eller ja, kompisar, men man råkar skjuta sina arbetsgivare i det här fallet. Och det, den balansen tycker jag. Att här, det är inget extremt. Det är inte orcherna kommer, utan det är mer, det kommer ett litet gäng rövhål och härjade en stund, och sen sköt en av era essentially livvakter en av dem de skulle vakta. Det var det som hände. Och fick otroligt mycket bra spel på det. Det ska också sägas att jag åkte med en grupp som åker väldigt mycket, att säga, men det här är ett gäng som är glada hantverkare även privat. De åkte med en så här, jag blev lovad en happy-go-lucky grupp. Och jag tänkte att ja, fan, det blir asbra. Det enda jag hade som liksom liten egen dramatråd var att min roll kanske skulle vilja ha barn snart. Men jag hade liksom, jag hade ingen inbyggd ångest eller misär från mina ångest och misär blackbox grejer utan det här var bara så här, jag ska ha det bra. Sen så går han och blir skjuten. Och en annan av mina familjemedlemmar flippar ur så mycket på den här som gjorde den attacken att han står och så här knäcker knogarna för att gå och börja slåss. Och den tredje spelade chockskadad efter eldstriden. Så jag satt på slutet av livet och så här pratade med honom om så här, men du, vi tar den här filten. Drick lite, för det tog jag från Sherlock, man ska ha filt på folk som är chockade. Drick lite te och berätta hur det ser ut hemma. För han spelade jättefint på att när jag liksom var klar med han, min bror som blev skjuten, så var jag såhär, men vad är jag liksom, var är vi, vad händer i det här rummet? Och då satt han i en gungstol i andra hörnet, helt själv, och det var ingen som hade hunnit snappa upp det här ännu, att han satt och verkligen spelade apatisk. Och jag bara, det här är ju ett spel som han signalerar, det här ska vi ta upp. Så jag fick över honom till mig, och så körde han den här att man har, ja men, ett par sekunders liksom delay på allt och kort fokus. Och jag bara, vad gör jag nu? Jag vet inte hur man, min roll vet inte hur man, eller jag är för sig, hon har varit med i krig. Jag freestylar lite. Så han fick beskriva allt vi hade hemma i stugan, så här, någon sorts hemmiljö, så här, hur ser det ut? Vad står bredvid stolen? Så jag satt och höll om honom. Höll om min skjutna bror. En står och ska eventuellt gå och slåss med skitfarliga människor, och den sista sitter och gråter över att det här har hänt. Och jag bara, det här var min happy-go-lucky-grupp. Ni era jävlar, ni säger till mig, för att jag är misär, eller de inte till mig, men säger, jag är ju liksom misärspelaren. Folk förväntade sig att jag skulle komma och dra in ångest och drama, men icke. Jag var mentalt balanserad hela livet. Det var de andra som flippade ur. Det var Vinterland. Rekommenderar. 10 out of 10. Would do again.
Ja. Om du hade fått drömma, vad hade man ändrat på? Vad hade man kunnat göra bättre?
Mm.
Tänk på den liten sån. Ja. För det jag tänkte säga tidigare, det, jag var jättesugen på att åka på vinterland. Jag har bara varit så här knasfattig de senaste för alltid. Så, men jag insåg ju det att ja, men Ingeman, eller vinterland utspelar sig lite drygt 35 år efter Ingemans land.
1946 utspelar sig vinterland.
Ja, lite drygt där omkring. Nej, men så jag skulle ju vara Maltes son.
Ja. Oh.
Och det hade varit så himla, jag hade älskat att återvända till.
Det var faktiskt en person som gjorde så, spelade sin egen son från tidigare live.
Alltså, för det hade varit jätteroligt. Yep. Och jag insåg att det här är någonting man egentligen väldigt sällan får möjligheten att göra.
Yep.
Det är ytterst sällan man har den här typen av tidshopp i live-kampanjer.
Nej, det är helt sant.
Ja, och det hade varit skitroligt.
Ja, man har levat i världen, men pappa har berättat historier om. Ja. Och då är det saker du faktiskt har upplevt.
Ja, ja men precis. Och, jag kan ha, man spelar en karaktär som är mer förankrad i berättelsen ändå. Genom att ha varit med på tidigare live.
Mm.
Eller genom att släktingar till den har varit med på tidigare live. Liksom.
Precis. En plats så.
Jag slet med den tanken jättelänge. Att så här, det vore så himla roligt. Men vad kostade det? 1000 lapp att sova ute i skogen?
900 gick det på för mig. Men jag sov ju i någon sorts hus.
Okay.
Ja, men det var där någonstans.
Ja.
Vilket inte var orimligt för det man fick. Men nej, det är mycket när man är fattig.
Det är jättemycket. Men jag hade tyckte det vore riktigt roligt att
jag tror det hade passat dig.
Ja.
Jag kommer på svar på frågan där.
Ja.
Det enda egentligen det är att det här livet hade mått bra att vara längre.
Mm.
Men jag förstår samtidigt att man inte gör det längre för att det är i februari och folk är inte lediga.
Nej.
Man vill ha det på en helg. Det var spelstart var 8 på fredagen och så var det rullande då, så att när man kom och var liksom uppriggad så fick man börja så smått för sig själva. Och det är ju för att man ska kunna åka över helgen.
Mm.
Men det här var ett live som definitivt hade man hade alltså jag sa det efteråt att jag hade kunnat spela här i en vecka.
Ja.
Alltså lätt att bara göra vardagslunk, framförallt vi som var bofasta. Jag vet inte riktigt om de som var resande kanske hade ett annat läge. Men jag hade ju lätt kunnat bara bilajva i 2 dagar. Och sen haft det här att det börjar komma banditer och att det rullar in mer grävare. Något man hade kanske kunnat göra, det är att man skulle haft liksom två signups.
Mm.
En som är för bofast hela veckan och en som är för kom till helgen.
Mm. Det komiska är ju då att den bofasta hela veckan biljetten, den kan bara arbetslösa skaffa sig, men de har inte råd med den.
Typ så. Det är av praktiska skäl inte görbart. Men om man får drömma fritt så hade det nog varit bra. För att liksom ännu mer hinna göra vardagslunken. Och i övrigt, alltså jag tror att de var lite låga på deltagare mot vad de liksom kunde ha. Men inte så det störde. Alltså jag tyckte det var rätt perfekt. Jag gillar ju live som är mellan 30 och 40 deltagare. Så man har någon sorts chans att få överblick på alla. Jag tror att vi var mellan 40-50 här, kanske. Och jag upplevde också att det här var ett live där verkligen, nu kanske jag pratar åt fel håll, jag klappar katt. Där alla var överens om vad det var för live. Så väldigt, väldigt gemensam ton. Och folk verkar förväntat sig det som arrangörerna tänkt sig med liksom, upplägget. Så bra matchning mellan spelarförväntningar och vad de faktiskt levererade. Och jag upplevde också att gruppgemenskapen funkade väldigt bra och satte sig väldigt snabbt. Så här, vi bofasta hade en väldigt tydlig kultur och de hade en tydlig kultur som liksom överlappade och fungerade men som samtidigt skavde lite. Jag var på väg någonstans med det här.
Men det var bra.
Det var jättebra. Vad det jag tänkte säga? Det var ju... Jo, just det. Att man hade nog kunnat kommunicera att det inte var så jobbigt att åka på. Därför att om jag hade förstått att man kunde vara varm, torr och mätt på det här livet så hade jag kanske varit intresserad.
Mm.
Nu behövde en vän säga vi kan hålla dig varm, torr och mätt. Men det hade jag också kunnat få bara av livet.
Ja.
Alla som ville var varma, torra och mätta hela livet. Och det var ändå ganska kallt. Vi hade 15 minus på söndag morgon.
Ja.
Men det gick asbra. Så möjligtvis det då att liksom vi kör vinter live, men det kommer inte vara, det är inte Legion. Som Nej. Är ett tjeckiskt live där man är ute och vandrar i snön, där det verkligen är tungt fysiskt spel.
Ja.
Här kan man
och de säljer slut hela tiden i alla fall. Tiden.
Mm. Jag tror att det går nu den här helgen.
Ja, jag fann det med.
Utan det här är ett live där man också kunde sitta inomhus och dricka öl och snacka skit hela tiden om man ville.
Mm.
Det hade man kanske kunnat trycka lite på. Men annars, nej, det här är ett av mina bästa live. Som jag har varit på.
Ja.
Mycket nöjd.
Ja, men med det här sagt så avslutar vi kanske det här avsnittet.
Precis. Så får vi se om jag återkommer någon mer gång i livepodden och berättar om andra live eller konvent jag har varit på.
Mm. Jättebra.
Mm.
Hej då!
Hej då!